Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det är måndag igen. Pappa på den glider fram högt över taken. Like a raven. It's time to get this party blazing.
Hallå, hallå, hallå. Varmt välkomna ska ni vara till avsnitt nummer 383 av Pappapodden. Inledningsvis så vill jag ju säga det, Manne, att jag vet, jag kommer inte ens ihåg om det var i podden eller om det var off mic som du ifrågasatte, eller du hade någon grej där med att jag höll på och hade någon så här skämt om corona på Instagram.
Om coronaöl.
Alltså, ja, exakt. Att jag skämt.
Ja, grejen med det var ju att det var att du är ju, för mig så har du alltid varit en spjutspets i humorsammanhang. Och att du har varit väldigt, väldigt indie.
Just det.
Som det barn också, du är av 90-talet och sådär. Du far inte på skämtens allfartsvägar, utan du söker dig till skogsdungar och små gränder och sånt där. Och stigar. Men här så gjorde du liksom samma coronaskämt som alla andra, fast bara en och en halv månad.
Men det var rätt skönt då att visa sig att du, eller jag kan ju lugna dig då med, vi kan ju lyssna på det här.
Nu har vi nått tipping point, att nu börjar det bli lite kul igen, att ta upp en corona och säga,
Ja, som du hör här, jag vet inte om man fattar någonting, men det är Fredrik af Trampe och Simon Gärdenfors som i något av de senaste avsnitten av Arkivsamtal, som gör Simon Gärdenfors podcast, som han spelar in på Munk. Kommer du ihåg det?
Ja.
Vi träffade honom där i tidernas begynnelse, för han har ju hållit på...
Man blev jävligt glad när man träffade honom.
Han har ju hållit på i något år längre än vi, ungefär, med sin podcast Arkivsamtal. Så den började ju där 2012. Och då i början så spelade han in på Munk i alla fall. Och han... Om någon är ju någon slags spjutspets när det gäller humor. Och då hör man ju tydligt här att det är ju nu kul officiellt igen att skämta. Dra paralleller till liksom ölen corona när det gäller coronaviruset. Så det var ju skönt att jag inte befinner mig...
Jaha, du var på... Så du var för tidig till andra vågens corona-ölsskämt?
Nej, jag var ju... det här var ju ungefär samtidigt. Som jag la upp det där. Alltså det var ju någon 2-3
veckor sedan. Sånt.
Så att jag var ju precis på. Jag var precis på.
Ja, ja, så du var liksom jävligt, jävligt tidig med att upptäcka att nu har det gått så lång tid sedan pöben skämtat om coronaöl. Ja. Så nu kan man skämta. Okej, ja fan, det där tycker jag var ganska skönt att höra, eftersom jag var orolig, eftersom du är en
slags... Så att nu kan jag lugna dig och alla. Jag förstår att det är många lyssnare som har legat sömnlösa över detta och bara, har han tappat stinget?
Ja, men det känns jävligt skönt. En annan sak som är skönt, det är ju fredag idag när jag spelar in, och det är någon slags jävla karnevalsstämning. Jag inser hur stort det här covid-19-traumat har varit.
Lättnader är?
Ja.
Okay.
Ja,
konstigt att det är imperfekt. Det är nog precis. Ganska ensam om, tror jag. I alla fall i vårat sällskap.
Tror du det? Okej. Okay. Nej, men för att jag såg en man som hade varit och handlat, som gick omkring med två stycken toapappersbalar, liksom, eller två sexpack med toapapper. Så sa jag till Rut, för jag skjutsade henne till skolan, fattar hon inte att den här bunkringen är liksom väldigt, väldigt gjort? men sen så tänkte jag på att det kändes så jävla skönt att han kan, alltså att han kan gå runt med de här toapapprena som han hade gjort före covid-19. Nu skämtade i för sig om det, men annars så liksom, kan man göra det nu. Man kan köpa toapapper i en stor men ändå rimlig mängd utan att hon höjer på ögonen. Då tänker jag också så här, vilket jävla trauma det var ändå när man gick i matvarubutikerna och det var en jävla andra världskrigsstämning och det inte fanns saker att köpa. Och jag försökte hitta gäst och åka runt i olika butiker och det fanns inget toapapper och sånt. Pastan var urplockad. Det var ju ändå jävligt obehagligt, för man visste inte så här, var kommer vi hamna? Supertrauma. Nästa grej var att anhöriga blev sjuka och att man förlorade alla sina jobb.
Men berätta lite vad vi är nu då, eftersom det tydligen är över. Jag tycker att det är så att alla blir sjuka fortfarande och alla förlorar sina jobb runt omkring mig. Att det känns som att det är som ett korthus som håller på att typ falla. Och man typ står här bara.
Ja, men det som hände då så här, för mig då på jobbfronten var ju att alla sa att tyvärr, vi måste ställa in det som vi har bokat. Ja. Liksom hur mycket som helst. Sen var det många grejer som var i inledningen av olika samarbeten och det var så här, kampanjer som skulle lanseras. Nej, men vi skjuter på det för att det är liksom för osäkert. Så allting bara dog. Och sen nu är jag inne i någon slags försäljningsperiod och håller på att sälja grejer till hösten. Och så här, då var det väldigt, väldigt mycket så här, ja, vi kan väl höra, vi ser vad som händer nu med reserestriktionerna nu och så. Mm. Men om reserestriktionerna hävs, har många sagt som jag kanske ska jobba med på olika sätt, då styr vi ihop någonting. Igår så hävdes reserestriktionerna och det var liksom så här pukor och fucking trumpeter. Och telefonen gick varm mellan mig och olika personer, som man hade olika jublande samtal på olika sätt. Och folk går omkring med toapappersrullar. Mm. Man får åka fritt över landet. Alltså det är ju ändå en enorm grej.
Okej. Okay. Ja, jag håller med. Ja, alltså, det är det. På ett personligt plan så tycker jag att det är mysigt eftersom jag kommer kunna åka till Gotland med gott samvete.
Ja, om du håller dig till din stuga.
Ja, jag håller mig till...
Och inte håller på att smitta ner dina...
Sociala distans, eller vad heter det?
Ja. Och sen också så har jag märkt att det finns en optimism. Alltså det är klart, folk fortsätter dö. Och vi vet inte vad som händer i höst. Men folk vågar liksom... Folk vågar göra typ business. Och ett så här sundhetstecken, alltså det är ju väldigt banalt egentligen, men det är att det har börjat komma såna här pressskick och bud. Att det kom, igår så kom det två stycken, idag kom det två stycken så här lådor med, nu är det något knäckebröd som har gjort någonting, så här får du en mortel och du kan göra det här receptet som Jonas Kram har hittat på, du vet. Och idag var det något så här, du ska grilla de här olika grejerna efter något vietnamesiskt recept. Alltså såna här PR-byråer som skickar ut grejer. Ja. Och då insåg jag, jag har inte tänkt på det, men det har varit total stiltje. Man har inte fått några pressutskick överhuvudtaget. Och det tyder på, allt det här sammantaget, och tyder på att vi har klarat det här traumat ändå. Och nu, nu är det normalisering. Alltså, för nu har man ju vant sig vid att det dör folk. Så det kan de ju fortsätta göra. Och samhället, julen kan ändå på något vis snurra om man kan leva.
Ja, skönt. Skönt att det är bra då. Vad skönt att det är över.
Ja, hur känner du själv? Du verkar inte dela min bild alls.
Nej, men jag har liksom inga egentliga belägg för det. Jag tycker väl bara att det är... Jag har bara slagits av att min, alltså något ostrukturerade tillvaro är om möjligt ännu mer, eller den som en gång i tiden var ganska strukturerad är nu väldigt ostrukturerad, och jag känner att jag får liksom inte saker och ting gjorda, och det känns bara som ett mishmash av olika händelser. Men jag vet inte hur mycket som är corona, hur mycket som är att jag har den här utmattningsdepressionsprylen. Jag tycker att allt känns...
En grej som man kan tänka på med dig i det här sammanhanget, det är ju, alltså ett tema som har varit under hela poddens historia, det är ju hur extremt jobbigt det har varit för dig efter semester. Det har varit jättelätt för dig att ta semester, då vet du vad du får göra.
Ja,
du
har liksom det. Så
här, jag får röka de här ciggen, ja, och jag får dricka hur mycket jag vill, och jag får spela lite tennis, jag får ta en löptur varannan dag ner till vattnet. Typ. Och så håller du på så i 2,5 månader och sen så har du ingen aning.
Nej, exakt.
Nu senast så var det väl värst av alla gånger när du så här, ska jag spela, vad heter det, Minecraft?
Ja, men det var ju,
hela
var ju
dagarna, då, eller ska jag kolla på film?
Ja, men det var ju då sen när allt gick åt helvete och jag gick in i väggen.
Sen gick allt åt helvete, men det här har ju varit varenda, och också efter julloven att det har varit liksom lång tid när du har försökt börja leva icke-semesterlivet. Och jag minns att det var en gång för något år sedan när du under julen upptäckte att du hade aldrig kommit tillbaka efter sommaren innan det blev jul.
Ja, just det.
Kommer du ihåg det?
Ja, men det här, och det här är ju sån här som jag tar med min terapeut och sådär, för så där vill jag ju inte ha det ju. Alltså det är ju skitjobbigt. Det är ju skitjobbigt liv. Jag vill ju mer vara som du, hålla på och göra samtal som handlar om hösten. Det känns ju skithäftigt. Det skulle jag också vilja göra.
Ja, men det jag tänker är såhär, att vi har ju
får sms från dig som handlar om typ imorgon och jag vet inte vad du skriver om, och så måste jag hålla på och kolla igenom olika almanackor och allting typ. Så gör jag med.
Alltså, ja, jag ska säga det, nu lät det som att jag var skitstrukturerad.
Ja, det gjorde du faktiskt.
Ja, det gjorde det nog. Och det är ju verkligen sanning med modifikation, ska man säga. Det är nog att jag har 3 samtal som pågår och de fick lite liksom, blev lite ljusare nu. Men däremot så tänker, för vi har ju belyst det positiva för dig med coronakrisen.
Ja, just det.
Och det var ju när alla var på din nivå.
Ja, just det.
På samma sätt som det är på sommaren. Mm. Om när alla håller på att ta de där drinkarna och liksom inte gör någonting på dagarna, då funkar ju skitbra. Men
deppigt nu när folk börjar samtala om hösten helt plötsligt. Och jag känner att det här kan jag inte ha. Det sa jag faktiskt senast idag till min psykolog när jag var på vårdcentralen. Så här, att, ja, men det känns ju bra nu, men det är ju för att jag är sjukskriven 50% och liksom har då en tredjedel av min inkomst får jag ju från Försäkringskassan. Men det är ju liksom ingen, det är ju ingen lösning på sikt. Det är ju bara att man pausar allting. Jag måste ju fortfarande ta tag i allting. Alltså,
så här. Men känns det bättre nu när jag spiller kaffe på min jättefina skjorta? Precis.
Nej, jag tycker synd om dig också.
Nej,
för det.
Okej, tack.
Nej, så att nej, gud, nej, det här var inte alls bra. Nej, usch.
Nej, det här var kanske inget bra. Det var inget bra samtalsämne.
Nej,
då.
Men har du något mer att säga om det? För jag kom på en grej som jag
glömde. Nej, du ska få säga det. För min liksom, slutsats är väl så här att, och jag kommer ju kanske, om det här är spanska sjukan, så kommer ju folk dö i mycket större omfattning i höst. Men jag menar, nu känns det ändå som, för det var ju också ovissheten, och det är väl typ som en aktiemarknad eller någonting, att ovissheten är ju det värsta som finns när hyllorna börjar tömmas, folk börjar dö och man vet liksom inte var det kommer. Nu har man ändå så här vant sig vid någonting jobbigt och kan leva sitt liv på något sätt. Det är det jag känner, att folk börjar liksom satsa på grejer.
Ja, och det är väl mer ångest för mig då. Att det, för det är väl precis det som du säger, att nu börjar man märka att folk börjar liksom dra igång sina vanliga liv, att det inte kommer vara så här coronigt för alltid, alltså på ett personligt plan. Ja, gud, det har jag inte tänkt på. Vilken jobbig insikt. Jag lägger ner podden, det var för massa jobbig insikter. Hörru, jag kom på en grej som jag glömde bort i det här med corona-skämtet. Alltså för att du... Det var ju så här, kan jag skämta om ölen corona, eller vad håller jag på med? Har jag blivit liksom och lite besläktat med det här att du, det kanske vi också, jag är osäker på vad som är podden och vad som är privat eller privat eller vad, men det här med att du har sagt bror, eller får jag säga bror? Känner du igen det resonemanget?
Det var väl, ja, du, verkligen, det är podden.
Navid Modiri, så här, kan du säga?
Ja, det kändes så bra.
Ja, men att det...
Och såg du sen att det fanns en uppföljning, att jag skickade en sms-konversation till dig med där Navid och jag håller på att skriva bror.
Ja, det var ju typ bara bror till varandra. Men då kände jag så här att Henrik Schyffert är ju... Henrik Schyffert, han är ju också en sån där ju, som man kan hålla fast vid med vad man får och inte får göra, så att säga. För att han är ett riktmärke. Och han skrev ju så här... Han hade ju en bild på Nor, sin tjej då, och mamman till hans yngsta son, på Instagram i samband med mors dag. Och då skrev han så här: grattis på din första mors dag, världens bästa Nor. Sen så Ragnarok, det fattar jag inte varför, jag förstår inte det skämtet. Men alltså, grattis på din första mors dag, världens bästa Nor. Ingen ger liv som du, av Sammy och Baba. Då refererar han till sig själv som Baba. Och då känner jag, om Schyffert får kalla sig själv för Baba, alltså någon slags arabiskt för pappa, då får ju du kalla dig själv för bror.
Ja, det var ju någonting som vi faktiskt inte tog in i den förra diskussionen. Det är ju att Henrik Schyffert har ju blivit tillsammans med en tjej med Mellanöstern på Brå. Ja. Och det, jag har ju också vandrat den vägen. Ja, det, mina exakt. Barn är ju delvis egyptier.
Och det var ju det som var slutklämmen.
Jag har aldrig utnyttjat det. Alltså, jag tappade ju den grejen lite grann när Sara bytte från Sara Ahmed till Sara Forsberg. Ja. Annars hade jag ju liksom... Det var ju många liksom så här HR-personer och mångfaldspersoner på hennes jobb som blev ganska ledsna, kan jag säga, när hon bestämde sig för att heta Forsberg istället. Ja, just det. De tappade hela den. Mm. Hela den grejen.
Men, så att,
men det kanske jag skulle göra lite mer. Ja.
Ja, jobba på det. Att du är liksom...
Ja.
För du har ju... Ja... Du har ju liksom, det är ju inte kulturell appropriering och sådär, för att du är ju liksom, man kan ju säga, dina barn, alltså dina barn är ju infödda i liksom brorkulturen.
Ja, verkligen.
Så att du kan ju totalt. Med gott samvete säga.
Alltså de pratar ju så, de har ju, mina barn har ju en sociolekt.
De kallar ju det för baba.
Ja, de kallar mig för baba.
Och kastar om, och, kastar om verb. Alltså att,
ja, det är väldigt uppbruten så här ordföljd
nu
och sånt
vi
där.
Ska och sådär. Mm.
Och Sara säger liksom så här att gud, vi har bott det här, i det här landet nu. Min pappa kom hit för 40 år sedan. När ska de börja prata ren svenska? Och då får jag förklara för henne. Det här är en sociolekt. Den har ett värde. Uh-huh. Och det måste de få fortsätta med. Det är ingen brytning det här. Mm. De kan prata rent, men det här är, det är viktigt för dem.
Ja, men bra.
Gud vad jag rinner bort där. Det är så jävla varmt i min bil. Jag hatar att jag måste sitta här.
Du har också en liksom fin linneskjorta på dig och allting.
Ja, det är min sommarmundering. Du, jag skulle prata lite grann om...
Baba.
Om tålamod, tror jag. Vi ska ha frågespecial inspelning nästa vecka. Ni kan fortfarande hinna ställa frågor till den.
Vi sa ju att vi skulle göra det den här veckan, men...
Sa vi?
Ja, jag tror vi sa det förra veckan.
Det blir nästa vecka. Ja, eller veckan efter nästa. Eller, någonting. Men skicka frågor. I alla fall Adam Nordstan. Adam Nordstan är kul, för han har ju varit med oss ända sedan starten.
Ja, och det var väl det. Vi pratade om honom i podden och sen så gav han sig till känna på Instagram. Jag lyssnar fortfarande. För vi undrade ju huruvida han liksom lyssnade fortfarande.
Ja, så kanske det var. Första gången som man hörde talas om honom, det var att han skrev... Han var nog den första på Twitter. Alltså Soldatens fru. Fan vad creepy att vi
Soldatens
spåkar
fru känns ju också som att det var länge sedan vi hade... Det var ju också en...
Han har haft lite kontakt med om löparskor och sånt.
Ja, du har det. Så att hon är ändå med i... Ja. Fast hon kanske följer Spring snyggt. Hon har gått vidare.
Ja, det vet du fan. Mm. Ja, jag hoppas att hon är kvar här. Men i alla fall, hon var ju den första som gjorde... Använde hashtaggen pappapodden på Instagram. Mm. När hon låg i badet, minns jag. Och det var innan vi ens hade Instagram. Man fick gå in och titta, liksom söka... fast man inte hade Instagram. Och sen så Adam Nordstan var den första som skrev oss om oss på Twitter. Och han frågade stillsamt om någon hade sett Nisse Edvall, Manne Forsberg och Per Lernström i samma rum någon gång, tror jag.
Ja, för att han då antydde att vi var lika på något vis.
Exakt, ja.
Men en spaning, hur har den åldrats, tycker du, den spaningen?
Nej, men den har ju åldrats jävligt dåligt. Mm. För jag har ju plötsligt blivit blond, det var jag inte då. Och du har blivit långhårig och sådär. Per ser ut ungefär som man alltid har gjort. Men i alla fall så frågade nu, jag vill föregå frågespecialen lite. Jag tyckte det var intressant. Adam frågade, finns det några åsikter som ni skäms över att ni har? Det finns det ju.
Nej,
frågan är bara hur...
Inte för mig.
en sak som jag skäms över då... Det
alltså, du kommer aldrig kunna svara ärligt på den här frågan om det finns åsikter som du skäms över att du har. Du kommer aldrig kunna säga alltså de ärligt de sakerna som du skäms över.
Tror du inte?
Nej, jag tror att du kan skrapa lite på ytan, men jag tror verkligen inte att du kommer kunna...
Men jag tror att jag har åsikter som jag inte ens säger till dig, eller tror att jag inte säger dem i podden?
Alltså... Ja, men det vet man fan aldrig, man. Alltså, jag kan tänka mig att du har en del åsikter som du inte säger till någon egentligen. Knappt till dig själv.
Okay.
Jo, prova till dig själv. Nej, men jag vet inte vad det kan vara. Alltså, det kan ju, det går inte. Alltså, men jag tror att det finns hemligheter där. Hemliga åsikter.
Ja. En sak då som inte längre kommer vara hemlig är att Rut har börjat med när jag ska lägga henne. Det klassiska är ju att jag läser böcker för henne och Iris också om hon är med tills barnen somnar.
Ja.
väldigt, väldigt mysig stund när man väl får dem att ligga där och ligga och läsa, tycker jag. Nu vill Rut istället att hon ska läsa för mig. Och det är ju liksom lovvärt och berömvärt på alla sätt, men det är också det absolut tråkigaste jag överhuvudtaget vet.
Är det den åsikten som du skäms över?
Ja. Alltså man kan ju se att det borde ju vara liksom underbart att ens underbara barn ligger och läser för den. Borde ju vara superhärligt. Ja. Men jag tycker dels att det är väldigt tråkigt. Och alltså böckerna håller inte för högläsning riktigt, men det glömmer man lite bort när man själv läser dem. Då kan man liksom, och sen så tycker jag att hon läser för dåligt. Att hon lyckas inte förhöja texten.
Nej.
Det som, när jag skäms över det här då, då tänker jag att Rut egentligen håller med mig. För något år sedan, då var det Iris som ville högläsa när jag skulle lägga... Hon ville läsa för mig och Rut. Ja. Och då började Rut gallskrika. Iris läste ju jättebra, men inte tillräckligt bra. För det ställer ju så otroligt höga krav på högläsaren att högläsa en bok. Ja. När det finns dialog och sådär. Alltså, ja, men till och med om man läser enklare grejer, typ så här. Max Potta krävs ju viss betoning också. Och Rut har verkligen tagit stora steg mot det och frågar mig så här, men det här med kursivering, vad betyder det? Så här, hur ska jag läsa när det är så? Så där. Hon tänker på det. För att hon, dels håller hon med mig, jag vet att hon är med mig i anden eftersom hon började gallskrika när det skulle läsa här om året. Men sen också för att vi prövade, jag hade spelat in henne när hon skulle läsa.
Hålla in öronen knepet fungerade dessvärre inte på Lisas varje morgon när hon såg sig i spegeln. Var det...
Jag tänkte att det var ju skitsmart att jag hade som Iris, spelat in det. Tycker du? Jag måste, ser du vad jag är svettig?
Nej, för jag ser bara mig själv typ, på hela skärmen.
Alltså fan, jag dör. Jag klarar inte det här. Det är hemskt. Vänta lite, förlåt alla. Det är så jävla jobbigt. En grej som övergår mitt förstånd, det är, ni har typ en våning mindre än vi och 40 kvadratmeter mindre, men ändå kan du alltid sitta inomhus och jag får alltid sitta i bilen.
Ja.
Kan du förklara det på något pedagogiskt sätt?
Ja.
Så att jag förstår hur det kommer sig.
Det kan du lätt göra. Det handlar ju om att jag har ett skräckväll där hemma.
Just
när jag säger, var tysta, då är folk tysta för att de vet vad som händer om de inte håller käften.
Vad händer?
Har du sett Fanny och Alexander? Filmen?
Ja, den återkommer du ofta till i podden. Ja,
då vet du ju Jan Malmsjös pastor där.
Just det.
Hård och kär.
Det är hårda bandage då.
Åh, gud. Okej, men åter till det här. Jag trodde ju att det här var Iris. Så att nu, och då blev jag, ju, alltså, när jag fick höra det först då, för jag hört innan.
Ja.
Och då tänkte jag så här, ja, hon är helt okej på att läsa. Men sen så nu när jag får höra att det är Rut, då blir jag ju mycket mer imponerad. Så att jag är ju
inte... Hon är skitduktig.
Ja, men jag kan ju förstå då att du kanske skäms lite över den åsikten att hon inte tillräckligt, att hon inte håller måttet, för att hon är ju jävligt duktig.
Ja, men jag säger det till henne också. Där håller inte måttet.
Ja.
Du får öva. Om du ska läsa, om du ska ta upp min tid, då får du öva.
Det är ju vidrigt.
För det här
men det är också så här, Manne, att bokjäveln som hon läser är ju inte skriven för dig. Alltså det är ju en barnbok, förstår du? Alltså så att det är ju jävla skillnad om du läser den för barnen. Det är ju lite som... Jag vet att du i och för sig tycker att det är helt okej, men jag tänkte på det här om dagen när Jojo hade en granne över och de, du vet, hade såna härlig barnlek. Det finns ju få saker som är så mysiga som att höra två barn som liksom är helt inne i någon lek och håller på med någon fantasigrejsimojs. Men lika mysigt som det att lyssna på, lika fruktansvärt tråkigt är det ju att vara tvungen att vara med i det själv. Nu är du den, nu gick du dit, nu hände det. Oj, oj, oj. Alltså, det är det värsta jag vet. Och det är lite samma grej, i alla fall tycker jag, att det är ju för att det är inte för mig. Och här, den här boken är ju inte heller för dig. Det handlar inte om henne som uppläsare. Vad heter hon som är mest populär av alla? Det är Katarina Evelöv, tror jag, som har blivit framröstad som den bästa ljudboksuppläsare. Inte ens hon skulle kunna göra det där bra. Förstår du?
Nej.
Så att,
ja. Nej, men det var ju snällt sagt mot Rut. Nej, men, och det är väl det som är den stora skammen i det här. Det är väl att, alltså, miraklet på något vis att ens barn ligger och läser för... Jag menar, jag längtade efter att mina barn... Jag tyckte det kändes overkligt att mina barn kommer lära sig att säga pappa. Det tänkte jag på häromdagen. Det är lite gulligt nästan med Iris. Hon säger ju pappa...
Nej,
alltså, fortfarande
nej,
så kan hon säga pappa.
Hon säger baba.
Baba. Hon säger baba. Hon kan säga det 150 gånger på en kvart. Ja. Och då blir jag ju otroligt irriterad samtidigt som jag tänker att två saker. Dels, det är jävligt gulligt att ha ett så stort barn som säger pappa 150 gånger på en kvart. För andra så minns jag hur det kändes när man hade en 8 månader som man bara, fan, vad sjukt. Det här lilla barnet kom inom några månader lära sig att säga pappa. Det verkar ju helt orimligt. Ja. Folk måste ha ljugit när de har hittat på det här. För så kan det ju inte vara. Och samma sak då att ha ett barn som kan ligga och läsa. Ja, du förstår. Ja. Men det här gör att varannan kväll när det är min läggning så ligger jag och, alltså, det är väl någon slags KBT-terapi. Alltså, jag är ju blir ju så fruktansvärt rastlös. Ja. Och jag vet att om jag skulle ta upp telefonen, alltså, den brinner ju i fickan.
Ja, jag
är så sugen. Mm. Men det skulle ju ge henne svåra barndomstrauma. Ja. Det kan man inte
du
göra.
Du får skaffa långt hår och ha långt hår så att du kan ha på AirPods i som inte syns.
Ja. Nej, men det jag gör... Ja, men det blir bättre när hon... ibland ber hon om hjälp. Vad betyder det när bokstäverna är snea? Sådär? Hur ska jag läsa då? Eller det är något svårt sammansatt ord. Alltså, så fort jag får gripa in lite så blir det ju roligare. Mm. Men att bara ligga och lyssna är skittråkigt. Säkert nyttigt för mig. Men det jag har gjort är att jag tidsbegränsar. Att jag säger att vi kan hålla på nu 20 minuter.
Var det därför du snackade om någon timer i början? Jag vet inte om ni är med på det här. För jag fick ju ett 8 minuter långt klipp skickat till mig av dig.
Just det.
Inför sen. Ja. Och jag var så här, men gud, ska jag lyssna på allt det här? Jag fick ju sån här panik som du får. Efter 30 sekunder. Men då inleder det ju klippet inleds ju med att du snackar någonting om timer på mobilen.
Ja, just det.
Och det var det för precis. Att du tog upp mobilen och hon blev sur för att hon skulle läsa och du hade mobilen uppe. Och så var det så här, var du tvungen att ursäkta dig med att säga nej, men jag skulle bara hålla på med timern.
Exakt, förlåt. Jag ringer upp dig, jag måste svara Iris för annars kommer hon få panik. Vänta lite. Jo, det var Iris som ringde. Eftersom hon har tagit bort sin nyckel så måste hon alltid kolla att vi är hemma. Och eftersom Sara aldrig svarar så är det jätteviktigt att jag svarar. För annars kommer hon driva omkring i området. Inte vet.
Men varför har ni inte fixat en ny nyckel? Det måste ju ändå vara lite högre upp på listan än någonting annat.
Ja, det finns många saker på min lista, unge man.
Men då, du håller på och har samtal om grejer i höst. Men du kan inte fixa en nyckel. Det här känns ju...
Jag kommer inte ha råd att skaffa en nyckel om jag inte har samtal om saker i höst ju.
Ja, du tänker så.
Det hänger ihop.
Prova att sjukskriv dig.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, intressant.
Alternativ.
Intressant. i alla fall så tänker jag på hur jävla viktigt det är att hon aldrig någonsin får veta hur jobbigt jag tycker det är. Alltså hur rastlös jag blir, hur dåligt tålamod
jag har. Jag hittar bara som en slump i bokhyllan, förlåt.
Nu visar du upp Stefan Mendeleev.
Nej, men med uppenbar känsla för stil. Vi har pratat om den ganska mycket i podden. Och nu bara dök den upp. Det var som en händelse. Förlåt, fortsätt.
Vi kan inte ha nämnt den i podden på flera år.
Jo, jag tror vi gjorde det för ett tag sedan.
Är det så? Ja,
skitsamma.
Har du dåligt tålamod?
Ja, nu känner jag mig lite tixig här.
Du är lite rastlös. Ja. Lite konstigt. Hitta av en slump. Är det en slump att ha saker i din bokhylla? Har de bara letat sig in där utan att du... Där har vi het en novellsamling där jag skrivit en novell. Ja, men min pappa var ju inte riktigt att föredöme på tålamodsfronten. Jag minns att alltså det jobbigaste som han visste, det var att jag skulle göra någonting som han kunde. Det är det som är att lära ut. Ja, men du gör så där och sen så får man pröva.
Ja, just det.
Men han klarade inte av att jag inte gjorde det lika fingerfärdigt som han som kunde och hade kunnat det 1000 år. Alltså till exempel, nu ska vi lära oss att starta en båtmotor. Du sätter vredet på det där symbolen som ser ut som en sköldpadda. Du chokar. Sen sätter du på tomgång och sen så drar du och sen så in med choken och sen fram med växeln så du driver framåt. Till exempel det. Alltså det att för honom att se mig göra det imperfekt var så himla jobbigt. Så att han kunde liksom inte hindra impulsen att lägga en hand på min hand eller liksom skynda upp processen eller sånt där. Fast jag gjorde ju exakt det som förväntades av mig, att försöka göra de här momenten liksom så bra som möjligt. Eller en annan grej var när vi delade en colaflaska. Det var ofta så när vi spelade golf att vi köpte en flaska Coca-Cola, en halvlitare. Och sen så kanske jag fick dricka först. Men han tyckte alltid att det gick alldeles, alldeles för långsamt. Så att när jag hade fått 3 klunkar så slet han alltid den där flaskan från mig. För att han klarade inte av och liksom den tiden som det tog att jag skulle hålla på att dricka den där flaskan. Alltså jag minns hur liksom girig den där handen var. Och jag förstår dem ju fullständigt. Jag känner ju precis samma sak när Iris håller på att dricka någon flaska som jag vill ha om vi ska dela på någon. Brukar ni dela på någon flaska ibland, du och dina barn?
Ja, men jag känner ju verkligen igen med din pappa och slå mig nu att jag... Alltså, att du och jag kanske på ett sätt skulle, i alla fall jag kan inte tala för dig förresten, skulle passa bättre att vara de här gammaldagsa papporna. Det här har vi kanske redan konstaterat tidigare. Men där man liksom inte behöver hålla på och fraternisera sig med barnen så jävla mycket. Alltså att det kanske hade varit bäst så. Att jag hade kunnat lägga allt mitt fokus på andra saker. Och inte hålla på så mycket med barnen. Det kanske hade varit bättre för alla inblandade.
Men min pappa var ju en som la väldigt mycket tid på barnen.
Jaha, han gjorde det. Jag får för mig att han var borta. Jämt och din mamma var hemma. Ja.
Alltså på arbetsveckor så var han ju ofta ute och reste på olika kursgårdar och sånt där. Men han var ju hemma typ 3 månader varje sommar. Så det fanns ju verkligen tillfälle för honom att snea när man drack ur en vattenflaska.
Ja, men det är ju sådana...
Vi var ju väldigt mycket med
det. I och för sig kanske inte var 3 månader. Men Olof Palme hade ju de där veckorna på sommaren på Fårö som hans, som Lisbeth hade sagt. Att om du ska ha partiledare så behöver vi ett antal veckor på sommaren när det alltid är avstängt. Mm. Och det var då han låg och läste Robinson Crusoe för barnen på stranden hela dagarna.
Och jag blev jävligt panik när de drack ju saftflaskan så där långsamt.
Ja,
kanske.
Men sen så blev han skjuten också. Så att det kanske inte är någonting att föredra.
Rätt åt den jäveln. Mm. Men tålamodsföredömet, något oväntat. Det här upptäckte jag på Valborgsmässoafton. Det är Edvard Blom.
Ja.
På Valborgsmässoafton, jag har inte kunnat sluta tänka på det här. Jag har också varit i kontakt med honom för att boka en intervju med honom till podden, men det rann ut i sanden, det var så krångligt. Och han fick liksom lite panik varje gång jag bad honom om någonting, för att han vet, jag vet själv hur det är, att man får en fråga och sen så ska man, har du Zoom och liksom, sen ska man öppna någon dator, så måste man låna liksom hustrun Gunillas dator kanske. Och han såg hur det skulle bli om jag skulle spela in med honom. Och han sa ja, men man märkte att han tyckte att det var skitjobbigt, att han visste att det kommer gå en halv arbetsdag att spela in de här liksom 5-10 minuterna med pappapodden. Så jag tyckte så mycket om honom, så jag ville liksom inte, han är ju hemma med alla barn, för att han är ju i total karantän. Igår var första gången han träffade någon på 3 månader. Och det var förläggaren Anders Sjökvist som bor här i trakterna. som jag själv har jobbat med.
Som kan bli arg på dig ibland när du parkerar på gatan.
Exakt, han återkommer ju ofta i podden. Och Anders, det var en bild på Instagram där Anders och Edvard satt och skålade med varandra på liksom 20 meters avstånd. Och det är den närmaste han har kommit någon person utanför familjen på 3 månader.
Men konstigt att det behandlade den första.
Man måste börja med saker som händer i höst.
Ja, just det. Man måste börja någonstans.
Ja, precis. Men på Valborg så la han upp kanske liksom 20 Instagram-klipp om hur man ska fira en klassisk Valborg. Mm. Från morgon till kväll. Olika sittningar och sånt där. Och han har ju typ 3 barn som är ganska högljudda. Nu ska vi höra första klippet här.
Nu är vi på den klassiska sillunchen. Och typiskt för den är ju att man alltid drömmer om att det ska vara varmt och skönt om man äter den utomhus. Väldigt många valborgar är det. Och det man firar in på Valborg är ju sommaren. Att sommaren börjar 1 maj. Så det är egentligen helt korrekt att det är iskallt eller innan. Så vi sitter ute, vi har sillunch, brännvin, ostskinka, snitt, allt vi behöver, knäckebröd. Vi har folk som skrålar, vi hör till Valborg. Det brukar vara andra typer av skrålande Uppsala studenter. Men mina barn är också ganska bra på att skråla faktiskt. Det här kommer läckert, fast vi fryser som hundar. Ja.
Det man hör här är att de äter någon slags måltid och att barnen skriker i bakgrunden och han är liksom så här milt road av det men tappar inte. Här kommer nästa klipp som är när han ska sjunga snapsvisa.
Jaha, förlåt, jag blandade ihop klippen.
För Fadiknoddo Pimpikadett för Fadiknoddo Pimpikadett för han sticker en han som sticker sin av han.
Och här försöker han sjunga en fin snapsvisa och det är något barn som bara snear och inte pallar att höra den där visan. Jag har aldrig i hela mitt liv sett en person ha så här mycket tålamod med barn. Det är ju helt, helt otroligt. Det finns ju folk som verkar ha tålamod på Instagram. Men också det här att han lägger upp de här, alltså en snaps, att han tar den tagningen när barnen skriker att de inte orkat, att de inte gillar den där snapsvisen och sådär. Om jag skulle vilja lägga upp någonting på Instagram, då hade jag ju sagt, håll, nu får du vara tysta, nu ska jag spela in ett Instagram-klipp tills de liksom är tysta i 15 sekunder så att man lyckas spela in det. Han bara helt avslappnad trots alla de här skrikande barnen. Och det är också så att han har en övervikt som ju verkar liksom jobbig att ta sig fram med. Han har druckit alkohol. Han har burit fram och lagat den här middagen, maten som de äter liksom hela dagen. Avancerad mat. Han har grillat och lagt in och burit undan disk och säkert bytt massa blöjor och avvärjt olika katastrofer. Och ändå, när han sätter sig ner så tycker han att det är okej att det låter som att hela världen,
men hörru, alltså,
rämnar omkring honom.
Men du gör ju själv en tjänst att, för att du tänker att han låter saker och ting hända. Grejen med Edvard Blom är ju att han är ju sån där som person. Har du sett när han lagar mat någon gång?
Nej, jo, jag har sett när han lagar mat.
Om han säger att han gör typ... vad heter det? Beef Wellington. Det känns Edvard Blomskt. Ja. Alltså du vet...
Ja, smördegsinbakad
oxfilé. Liksom, det finns ju ingenting av så här keep your station clean. Och hans kök är ju helt överbelamrat med grejer. Nej. Och det är liksom hushållsassistenter och köttkvarnar och allting bara... Och allting bara står... Det är bara tallrikar och det bara är liksom... Det bara flyger mat överallt. Och det liksom är ju sån jävla röra. Och han verkar ju vara... Han verkar ju helt lugn i det. Förstår du? Och då tänker jag att... Det här med att barnen och det skriker,
jag
det är
älskar
ju inget
honom.
Som... Alltså, du kan ju inte...
Är jag den första som upptäcker den mannen, eller?
Den första som upptäcker mannen?
Jag har gjort ett fynd där, att jag upptäckte en person som heter Edvard Blom. Någon arkivarie som är jätterolig att tåla mot.
Ja, alltså... Jag har ju aldrig sett honom i någon Filip och Fredrik sammanhang eller någonting tidigare alls. Så det är verkligen... Nej. Och du kan inte tänka att du ska få bara hans tålamod, utan du måste ha hela Edvard Blom. Alltså som person. Du kan liksom inte bara plocka russinet av...
Jag menar, en kvinnlig motsvarighet till Edvard Blom, det är ju Ann Söderlund. Men hon har ju inte det tålamodet.
Jo, fast hon har ju sådär också. Jo, men jag var hemma... En gång var jag hemma och sen är på jobblunch. Och det är också så här att man så här, hur kan man göra det så krångligt? Varför säger hon inte bara köp med dig några mackor? typ, jag swishar dig halva, utan då var det så här, om jag har lite lax i frysen, köp lite salladsgrejer, och du vet, så kom jag dit och då börjar hon liksom laga en jävla lax, och det är så här barn och, det, och vi ska ha ett jävla möte, och jag får ju panik. Men hon håller ju på där med den där lunchen, ja, och det liksom, det är, du vet, när det bara är så här, fast hon verkar ju inte, det verkar inte bekomma henne överhuvudtaget. Och då tänker jag så här, om du ska ha.
Nej, du är ju också lite sådär. Alltså när ni var på den här episka grillmiddagen hos oss, det är så episk idé att vi, att den var så att det var ett gästabud där vi åt ungefär liksom tre hela oxar eller så och några lamm. Då satt ju du bakåtlutad, drack någon vin, åt mat, rökte cigg medan dina söner gick loss och hade sönder olika squishies och skrek och gick an, men du
ja, ja, men det, så kan det ju vara. Men det, då har jag ju inget ansvar förutom att sitta.
Jag får ju en hög stressnivå. Eller liksom, jag får ju stresspåslag när barn låter mycket så att jag tappar tråden när jag ska sjunga en snapsvis eller berätta en historia.
Men det är ju för att du inte dricker längre. Det är ju skillnaden med Edvard Blom och dig.
Alltså man kan, jag tänker mig att man skulle tycka det var jobbigare när man dricker med barn som skriker. Alltså, tycker man inte det?
Jag tror aldrig sett det här, sagt det här och tänkt det förut, men du kanske ska ta ett återfall som barnen. Try it, you like it. Might like it.
Men alltså, så egentligen så här, det här när jag har engagerat mig i vit jul och sådär, det var jävligt dumt gjort. För att det bästa man kan göra om man ska umgås med barn, det är att man ska dricka alkohol. För då har man jättemycket tålamod och de får ta sin rättmätiga plats och skrika.
Men jag som är Sveriges...
Alltså jag har haft helt fel.
Jag är ju Sveriges största alkoholinfluencer, det vet du ju. Men det har jag ju pratat om. Alltså så här, min dry martini på fredagen, den gör ju att jag blir en bättre pappa på fredagen. För att jag liksom... vakna till lite grann och orkar med liksom hela fredags, det här som alla pratar om, att de är så jävla trötta på fredagen. Tar man en dry martini, men det får inte bli mer, det är ju det som är problemet, och vissa människor klarar inte av det, utan man ska ta den här dry martini och bara få en
Men då ska jag pröva det, någonting som jag blev lite sugen på sistone, det är ju något som har blivit populärt på sociala medier, det är ju att göra gin och tonic med någon liksom svensk hantverksgin och också gärna någon sån här, en läsk i en liten flaska från ett litet bryggeri, dyr så in i helvete liksom. En hantverkstonic och en hantverksgin, båda från Sverige.
Ja, men där kan jag ju säga då som alkoholinfluencer att det är så lite som det här med coronaölen i coronatider. Alltså det coolaste man kan göra nu, det är ju att köpa Schweppes tonic och en vanlig...
Beefeater gin
och bara hålla käften och dricka, dricka den.
Då prövar jag det ikväll.
Nej.
För mina barn brukar bli rätt stojiga på fredagskvällarna.
Ja, alltså, nej men jag men som sagt, det jag vill säga.
Och jag är det där med vit jul. Du vet ju att jag menar ju alltid då, alltså... Jag har ju aldrig pratat om avhållsamhet, utan att man ska dricka vit sprit.
Ja, man ska undvika den bruna på julen. Alltså ja, konjaken. Den ska man skita i.
Ja.
Man ska bara snabbt
hoppa över den bara.
Men vet du vad? Ja. Det ligger någonting i det. Konjaken blir man bara jävligt seg av till kaffet. Den kan man verkligen strunta i. Men en snaps till maten, jo.
Och en sambuca till kaffet.
Nej, skål. Jag tror man skiter i till kaffet bara. Var det hit du ville komma med ditt resonemang om Edvard Blom?
Nej, men det är det som är så kul med podden, att man hamnar på så oväntade ställen. Ja. Och att... Alltså, jag vet inte fan vad som håller på att hända.
Nej, men det som jag vill säga med Edvard Blom är att du kan inte plocka russinet ur kakan, det vill säga bara hans tålamod. Du måste ha hela hans kaosartade tillvaro och övervikt och allt det här andra. Du kan liksom inte bara ta tålamodet.
Men för mig så känns ju inte, för det, också för jag nämnde de här grejerna som verkar jobbiga med hans liv då, att han har övervikten, att han har druckit lite grann, men sen också att han är en äldre pappa. Alltså han är mycket äldre än vad jag var. Jag var ju 27 år bara, han var väl liksom säkert över, en bra bit över 40 när han fick barn. Ja. 45. Allt det där verkar jobbigt. Men du säger att... Och jag tycker att de här sakerna, attributen, hör inte ihop med en pappa som har världens största tålamod. Men det kanske gör ändå. Ja. Och jag strävar dit. Han är min absolut största pappaförebild just nu.
Just det.
Och jag älskar honom.
Det är otroligt.
Jag älskar honom. Tänk, vet du vad jag skulle vilja göra då? När han... Nu när vi går mot en tid när man släpper på coronarestriktioner. Min dröm. Det är att han och jag och Rut ska ligga tillsammans i en säng och hon ska läsa för oss.
Ja, just det.
Och kanske att han ska välja någon så här studentikos berättelse om Pompe eller någonting.
Det är otroligt.
Det skulle vara kul. Mm.
En sak som har slagit mig, som är en sån här grej som är ganska töntig egentligen. Det är liksom ingen så här, det är ingen cool spaning, men det är bara någon sån här, ibland får jag såna här epiphanies att det liksom är man slås av saker. Och nu har jag slagits av en sak, att för Manne har börjat lyssna på, han har ju övergett, jag har ju konstaterat tidigare att han har övergett den svenska rapscenen.
Ja, för att hans faste började lyssna på.
Nej, det var inte PGAD, men det kom ju som ett brev på posten. Manne sa ju till mig, det var ju liksom två av varandra oberoende händelser, men jag såg ju en korrelation mellan dem. Det vill säga, Manne sa till mig, jag tröttnade på svensk rap, och i samma veva så började Anna lägga upp klipp på Instagram där hon lyssnade på svensk rap. Ja, men i alla fall, han lyssnar ganska mycket på, förutom de här SoundCloud-rapparna, alltså allt vad de heter, de är ju döda allihopa, XXXTentacion och allt vad de heter. De dör ju som flugor i olika knarkrelaterade grejer eller skottlossningar och annat.
Gud vad jag inte har koll på det.
Nej. Men så lyssnar han också på några som du har koll på, tror jag. Snoop Doggy Dogg, 50 Cent och Tupac är död i och för sig. Och då, det som har slagit mig, dels att jag tycker att det är helt roligt, för att jag kan...
Det är roligt att du nämner dem i samma mening, för att alltså Snoop började jag lyssna på i 4-5 ju. Och 50 Cent, det var ju när man var ung vuxen.
Okej, okay. Men ja.
Ja, när 50 Cent kom, då var ju Snoop old school. Det är 10 års mellanrum där.
Ja, just det.
Alltså så för honom, alltså det är som att du i beskrivningen här färgas av hans världsbild. Jag kan tänka mig att för en ung man som Manne, så är allt det där liksom old school. Fast för oss så är ju 50 Cent, det är ju nymodigheter i princip.
Ja, men Snoop Dogg Dog kanske är då som... För det som jag ville säga då är att det som slog mig var att de här är födda tidigt 70-tal allihopa.
Mm.
Och i förhållande till Manne så blir det ungefär att de var i runt 40 när Manne föddes. Och det är ungefär samma ålder som Rolling Stones och Beatles-medlemmarna var när jag föddes. Mm. Så alltså själva spaningen går ju ut på då, eller ingen spaning ens, det är bara ett konstaterande, att i liksom åldersmässigt så är ju 50 Cent och Tupac och Snoop Dogg och de där är ju då i den åldern som Rolling Stones är för mig. Och då fattar man också lite grann hur gamla de är för Manne. Och att när han lyssnar på dem så är det lite grann som när jag var lyssnade på The Doors eller på liksom Stones eller vad det nu må vara. Det är lite fascinerande, tycker jag.
Och då kan man säga att Snoop Dogg Dogg hela tiden.
Ja, men då vill jag säga att Snoop Dogg Dogg är väl det närmsta vi har då Rolling Stones, eftersom han var jävligt tidig med gangsterrappen där tidigt 90-tal. Och alltså lite som jag menar Rolling Stones var tidigt 60-tal, men sen har ju Rolling Stones hängt med. De är fortfarande aktiva. Och det är samma sak med Snoop Dogg Dogg, för det du sa där med 50 Cent, att det var att när han kom, då var ju fortfarande Snoop Dogg Dogg i allra högsta grad aktiv, och han har ju aldrig liksom egentligen försvunnit iväg ur rampljuset, så att säga. Han hade ju ett tag när han slutade göra rapskivor och istället skulle bli pimp.
Jaha, det minns inte jag den perioden.
Och tydligen så finns det så här i USA, alltså lite så här pimp association motsvarande. Och att han gick all in, alltså var pimp, alltså ville bli liksom typ en av USA:s bästa pimps.
Och det är ju otippat.
Ja, men sen så har han dotter och fru och så där, så kommer på att han det här känns, jag kan inte vara pimp. Jag har ju fru och barn. Men det var en dröm som han hade haft sedan han var liten. Så att det kändes ändå som att han hade fått liksom fått igenom sin dröm att få vara pimp. Och så kunde han överge den.
Men det var ändå klokt att han kunde överge den.
Ja, skulle du som
det
har
lite
fru...
som Michael Jordan när han började spela baseball.
Ja, just det.
Det var ju en dröm som liksom kanske inte skulle realiseras.
Men du som har fru och dotter och sådär, kan du känna igen dig i Snoop Dogg Doggs resonemang där? Att det är liksom, att pimp inget yrke för dig?
Alltså, ja, nej, men jag känner ju att samhällsklimatet har ju ändrats så mycket sedan Paolo. Det finns ett före och efter Paolo här. Alltså att det är inte alls som en möjlig karriärsväg för män på samma sätt. I liksom att ha till exempel pappapodden och vara pimp.
Nej, just det. Nej, han har ju förstört ganska mycket i den.
Han har förstört jättemycket för alla pimps. Mm. Men det jag skulle säga var att jag tänker otroligt mycket på det här att Iris motsvarighet till 1968, Summer of Love, för mig, det är ju 1995.
Ja, just det. VM i Göteborg, Fridås VM i Göteborg. Fast vänta, ja. Summer of Love, var inte det ändå...
Det är ju 15 år innan jag föddes.
Ja, men var Summer of Love i San Francisco pratar man om, var inte det 1969 ändå? Eller var det...
68 var det väl ändå?
Ja, eller så var det 67. Det var där i den vevan i alla fall. Det kan vi vara överens om.
Alltså om jag nu säger att det är 68 så behöver inte du hävda att det är 67.
Nej, men vi säger, 69. För att det stämmer ju inte då med 95, då stämmer ju inte Fridas VM, utan ifall det är 61 eller 67, då blir det ju 94 VM istället i fotboll.
Ja, det har du rätt i, det är starkare.
Så det blir ju en jävla skillnad.
Men det är så konstigt tycker jag.
Ja, det är ju...
Det säger ju en del om hur... Det här skitobehagligt Li kommer in i kameran.
Jag behöver min dator som är under Nisses ljuslampett som mobilen står monterad.
Skynda och ge henne datorn. Jag blev okay. Jättestressad.
Man är jättesvettig, Li. Ser du det?
Får jag se mer? Nej, jag ser inte.
Syns, det är för att hela är ju svettig.
Nej, men gud, manna. Ser som du har spilt något brunt.
Svettig tår.
Har du värmare på där
inne? Kaffe också. Nej, det är en väldigt varm bil.
Ja, okej. Okay. Ja.
Vi har inte sådär spatiöst som ni, så att jag kan inte sitta inomhus.
Så här då, Lisa, kan du ha så här? Så där. Ja. Det är jättebra.
Ja, okej.
Okay. det säger någonting om hur mina föräldrar måste ha sett på 68.
Ja, fast gör det?
Att det var någonting som hände i förrgår.
Gör det? Alltså jag undrar om inte... Jag tror på ett sätt har du ju rätt. Men jag tror också att det fanns ju egentligen ingenting riktigt före 68. Alltså då snackar vi om... jag menar 68, vi kan ju relatera till det på ett så här modernt sätt. Rolling Stones och så här. Det är ju inte Carl Gerhard. För det jag menar, Carl Gerhard typ är ju motsvarig... Nu är han i och för sig slutet på 1800-talet född. Men om vi säger... dina föräldrar är födda... Vi säger för enkelhetens skull, de är födda 47 säger vi bara för att få ett genomsnitt typ eller någonting. Och då är ju 40 år innan, då snackar vi 1907. Jo, men då har vi arbetarförfattarna. Och så har vi liksom, jag menar det här är ju inte ens, jag menar Alice Babs är ju född 1925. Alltså det är ju liksom 20 år äldre än Alice Babs. Alltså det blir liksom, det blir ju såna här mellan, alltså de här liksom som skriver konstiga slagers på typ 30-talet. Alltså det finns ju ingenting, det var ju någonting som de tog avstånd ifrån helt enkelt. Och vi tar ju inte avstånd på samma sätt från Rolling Stones and The Doors. Det är inte som att vi säger så här: fy fan, gammaldags och jävla skitdåligt. Utan det är ju snarare så här, man tycker så här, det där är liksom grunden till allt.
Det är det bästa som finns. Alltså just nu så har jag börjat lyssna en del på psykedelia igen.
Mm. Har du någonsin slutat?
Dansk. Nej, men det är väl perioder. Alltså nu har jag blivit så här, alltså att jag när... Alltså, eller att jag låter min hippiedröm blomma. Och jag gör det nu kanske inte så mycket genom att knarka och gå på festivaler som att springa halvnaken i pyttesmå shorts utan kalsonger under i en skog vid en sjö och tänka på hippieartade tankar och gå upp i naturen och lyssna på dansk på Savage Rose och så. Ja. Så det, jag håller det väldigt levande i mig just nu.
Det gör du rätt i.
Och det finns ju en rolig grej med LSD. Att LSD är ju en drog som senaste året har blivit väldigt så här, fått en väldigt uppsving. Till och med nu i studio, eller i P1 så pratar de ju jättemycket om för ett halvår sedan om hur bra det är med LSD.
Ja, man skulle ta sådana mikrodoser.
Ja, dels de här mikrodoserna, men sen också var någon författare som hade gjort massa undersökningar av hur bra LSD. Han hade tagit rejäla doser, det var jättebra. De pratade om det P1 och det var liksom, rådde konsensus i studion kring att man borde börja med mer LSD. Alltså du, din rastlöshet, Nisse, det är ju inte klokt. Vi kan inte titta på varandra.
Nu börjar det ju bli...
Du börjar fläta ditt hår i olika grimager. Det ser ut som Pippi Långstrump. Ja, absolut. Jag väljer att ignorera det.
Det är Pippi Långstrump och Lilla My samtidigt. Jag har alltså Pippi Långstrump grejer på sidorna typ som flätor och sen så har jag en Lilla My knut.
Men du var inte så här förr.
Nej.
Alltså du var inte så här rastlös. Det har hänt någonting med dig.
Ja, men det har väl det.
det är nytt. Mm. I alla fall så LSD är ju väldigt liksom på tapeten. Men LSD, det är ju också det jag sysslar med när jag springer runt i skogen. För det är också Arthur Lydiard, alltså stortränaren från Nya Zeeland. Han lanserade begreppet LSD, long slow distance. Som är att man ska hålla på med mängdträning där man ska springa lugnt och långt. Och det kallas för LSD.
Säger man långt,
så där möts ju de.
Långt, slött och distat. Säger man så på svenska?
Lång
slak dase.
Ja, kanske det. Så där möts LSD. Du, jag tror vi ska sluta nu. Ska du få fläta ditt hår och grimas och sådär. Och sen så hörs om en vecka. Skicka frågor till frågespecialen.
Ja, den har vi pratat om, va? Att den ska...
Det har vi,
ja, det har vi gjort. Bra. Den kommer nästa vecka.
Mm.
Det kommer också hända stora grejer med podden framöver. Jag vill bara säga det. Jag säger inget mer än det.
Nej, okej. Alltså jag längtar tills jag kan berätta den här hemligheten som jag har haft.
Berätta. Äntligen kan jag berätta.
Ja.
Bra. Men tack så mycket.
Det är att jag har fått ett samarbete med Creative Heads. Det var bara det.
Äntligen kan jag berätta. Lönneberg har skickat en skinkmacka till mig.
Yep. Ja. Hörrni, tack och hej.
Hej.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.